Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Här är bara en litet utsnitt av en person. Men ni kanske kan gissa vad den här personen har för yrke. Kan ni det? Vad kan den här personen ha för yrke? Malin? Ja, jag tror att det är en doktor. Det är en läkare. Det här. Och varför skulle man gå och träffa honom egentligen? Vem är det som går och träffa honom? Vad säger ni? Vem?
Man är sjuk.
Den som är sjuk? Ja. Och varför gör man det egentligen? Vad kan doktorn göra då?
Just det. Frisk.
Ja, kanske föreskriva någon behandling eller ge någon medicin och sådär så att man blir frisk. Så det är ju bra att det finns läkare och doktorer så när man blir sjuk. Men en doktor kan ju inte hjälpa mot allt. Syndare. Syndens sjukdom. Tror ni att en läkare kan skriva ut någon medicin mot synden? Jag är en syndare. Jag vill bli fri med syndarsjukdomen. Tror ni att det är någon bra idé? Gå till doktorn. Då måste man gå till prästen och egentligen till Jesus. Prästen ger syndernas förlåtelse på Jesu befallning. Men Jesus säger på ett ställe så här: det är inte friska som behöver läkare utan sjuka. Och det har vi kommit fram till. Och så säger han: jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och då säger han samma sak med den andra. Och det, vad han säger egentligen, det är ju att han är en bra läkare för syndare. För att ska vi bli av med våra synder, då måste vi gå till Jesus. Ska vi läsa det tillsammans?
Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.
Om ni känner igen det här stället, det har vi haft flera gånger, det är en fin minnesvers. Så för oss syndare så är Jesus den rätta läkaren. Honom ska vi gå till, han förlåter våra synder. Ska vi knäppa händerna av dig? Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du kommit för att ta bort våra synder. Ja, vi lär oss hålla oss till dig för att få syndernas förlåtelse. Och så vill vi be att du gör oss glada och frimodiga att tjäna dig och lyda dig, du som så högt har älskat oss. Amen. Predikotexten idag, det är Markus andra kapitel från den 23 versen och så 5 verser in i Markus tredje kapitel, och så lyder Guds heliga ord. En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sa fariserna till honom: varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Och han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur de gick in i Guds hus då Abiatar var överstepräst och åt skådebröden som endast prästen fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Alltså sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. En annan gång gick Jesus in i en synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen: stig fram. Sen frågade han dem: är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda? Men de teg. Då såg han omkring sig med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sa han: räck ut din hand. Och han räckte ut handen, och den var nu frisk. Men fariserna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Amen. Herre, hjälp oss att lägga ditt ord på minnet. Amen. Dagens predikotext lär oss att det är förbjudet att döma och anklaga eller tillrättavisa någon utifrån en falsk lag, alltså utifrån människobud eller traditioner eller eget tyckande, egna vanor eller annat sånt. Och inte ens sabbatsbudet, som ju hörde till Guds lag, till ceremoniallagen, fick användas på ett obarmhärtigt sätt. Så att det, egentligen så vad vi lär oss är att paragrafryttare gör sig inte besvär i det här sammanhanget. Och hela sammanhanget där predikotexten är hämtad ur är intressant. Markus andra kapitel. Allt som Jesus gjorde, som det berättas om i Markus andra kapitel, blev genast ifrågasatt och kritiserat. Jesus, det börjar med att Jesus gav syndernas förlåtelse till en damman, och då blev han anklagad för hädelse. Och sen låg Jesus och hans lärjungar till bords tillsammans med publikaner och syndare, och då blev han också anklagad, och han försvarade sig då med de här kända orden som är vår minnesvers: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus blev också ifrågasatt därför att hans lärjungar inte fastade som fariseernas och Johannes, döparens lärjungar. Och Jesus undervisade dem med två liknelser. Den ena om lappen med av nytt tyg på en gammal mantel. Ingen syver en lapp av nytt tyg på en gammal mantel. Det skulle göra revan bara ännu värre. Och den andra liknelsen handlar om det nya vinet i de gamla lädersäckarna. Ingen häller väl nytt vin i gamla lädersäckar, för det skulle spränga sönder säckarna. Och så skulle både vin och säckar förstöras. Allt skulle bli förstört. Och Jesus vill med de här två liknelserna säga att hans evangelium har inte kommit som ett komplement till de äldste stadgar, så att fariserna skulle tänka att vi fortsätter som tidigare och så får vi bara ett extra komplement i evangeliet. Så han har inte kommit för att komplettera den gamla lagreligionen med sitt evangelium. Han har inte kommit som någon ny laggivare som skulle förbättra stadgarna med nya regler och stadgar. Han har inte heller kommit för att på något sätt förbättra människors egen förträfflighet, egen självrättfärdighet. En sån sammanblandning av lag och evangelium, en sån sammanblandning av människors förtjänst och Guds nåd, skulle förstöra både lagen och evangeliet. Allt skulle bli förstört. Så evangeliet kan inte gå hand i hand med människobud och förtröstan på sin egen rättfärdighet. Och när det gäller rättfärdigheten inför Gud, då människor vill uppnå den, då handlar det ju om enkla saker som är möjliga att uppnå. Det handlar om tvagningar, och det handlar om helgdagar, och det handlar om späkningar och faster och sånt där. Det är inte möjligt för människor att uppnå en egen rättfärdighet inför Gud genom att följa människobud. Och det är inte så att evangeliet bara har kommit till för att på något sätt överskyla eller komplettera de små bristerna som kan finnas hos självrättfärdiga människor. Fastor, tvagningar, späkningar, högtider och så vidare, det utgör ingen rättfärdighet inför Gud. Nej, istället heter det så här om människobuden: förgäves styrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. Så evangeliet har inte kommit. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare, säger Jesus. Så evangeliet är ju inte till för dem som förtröstar på egna gärningar, utan evangeliet är till för dem som inte har något att förtrösta på. Evangeliet är till för dem som har slutat att förtrösta på egna gärningar. Evangeliet är till för syndare som ångrar sina synder. Och i de här hjärtarna som misströstar om allt eget, där blir ju Guds nåd välkomnat. Där blir evangeliet mottaget. Och i de hjärtan som har blivit förnyade av evangeliet, så blir ju Guds nåd bevarat. Så nytt vin ska i nya säckar, som Jesus säger i liknelsen. Och därefter så följer så två händelser som utspelar sig på sabbatsdagar. Och det är ju vår predikotext, och den sista händelsen i Markus 2 och den första händelsen i Markus 3 kapitel. Så först berättas det hur Jesus och hans lärjungar tog vägen genom ett sädesfält, och så börjar lärjungarna rycka av axeln och äta. Och då sa fariserna till honom: varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Och det var inte det faktum att de ryckte axeln, då kan man tänka att de stal väl, det var väl det som var felet, att de stal säd som inte var deras, men det var inte det. Det var inte det faktum att de ryckte ax och åt, fastän det inte var deras sädesfält. Det var inte det som fariserna kritiserade, för det var faktiskt tillåtet. Det var tillåtet för hungriga vandrare att rycka ax fast de inte ägde sädesfältet. Utan vad fariserna vände sig mot, det var ju att de gjorde sånt på sabbaten. Och enligt farisernas definition, vad var det de gjorde? Det var ju att skörda och tröska när de, och det var ju ett förbjudet arbete på sabbaten. Men det här var något sånt förbud. Var finns det då, undrar ni? Ja, något sånt förbud finns ju inte i Gamla testamentet, utan det var ju fariseernas tillämpning av sabbatsbudet. Så sabbatsbudet finns i Gamla testamentet, och så hade de tillämpat sabbatsbudet på en vardaglig situation. Och fariserna, de hade resonerat sig fram till levnadsregler som de skulle följa för att inte riskera att bryta mot Guds bud. Och när de hade kommit fram till de här tillämpningarna, till de här levnadsreglerna som de skulle följa för att inte bryta mot Guds bud, ja, då kunde de ju lägga Mose lag åt sidan och bara syssla med sina regler och stadgar. Och så sen dömde de andra efter sina egna regler. Och det här, det är ju det som är ett förbjudet orätt dömande. Så fariserna, de dömde inte efter Guds ord, efter Guds lag och stadgar, utan efter sina egna regler och traditioner. Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Vad utgick de ifrån för en sån bedömning? Det är inte tillåtet. Utgick de från Guds lag? Nej, de utgick från sina egna stadgar, den äldste stadgar, traditioner och vanor. och de läror de förkunnade var människobud. De förkunnade en perverterad, förvanskad lag anpassad till människors förmåga. För om det här var en rättfärdighet inför Gud att följa de här lagarna och stadgarna, ja då var det ju fullt möjligt att uppnå en rättfärdighet inför Gud. För visst är det ju möjligt att låta bli de här axeln på en sabbat. Man kan ju faktiskt låta bli att plocka dem, även om man är hungrig. De som lär människobud, de har stympat lagen. För mänskliga lagar, det här är inte tillåtet, säger jag. En sån mänsklig lag kan ju inte föra till ånger och bättring. Jämför bara vad som är innehållet i Jesu bergspredikan. Jämför fariseernas lagförkunnelse med Jesu bergspredikan. Jesus undervisar med makt och myndighet. Guds lag är en hammare som krossar hårda hjärtan och producerar syndare. Så när vi hör Guds lag, då förstår vi, jag har syndat. Jag har syndat mot Herren. Och det är först där evangeliet kan verka. Mänskliga lagar och regler och stadgar, de producerar motsatsen. De producerar bara förhärdade, förstockade hjärtan. Mänskliga regler ger inte syndakännedom utan gör bara hjärtat ännu hårdare, som ju Jesus konstaterar i nästa händelse här som vi strax ska komma till. Han blev bedrövad över att deras hjärtan var så hårda. Och sen är det ju så här att vad är det som hos den nya människan undervisar oss och leder oss till att leva ett liv som behagar Gud? Ja, det är ju inte mänskliga stadgar och regler. Guds lag däremot leder den nya människan att leva ett liv som behagar Gud. Men mänskliga stadgar och regler, vad åstadkommer det? Det är inget annat än en fåfäng gudsdyrkan. Förgäves dyrkar det mig, för de läror de förkunnar en människobud, heter det. Fariseernas fråga här, varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Det här är ju en inlindad anklagelse mot Jesus. Det måste finnas en moralisk defekt hos Jesus eftersom han tillåter sina lärjungar att göra sånt på en sabbat. Och då svarar Jesus med att hänvisa till vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta. Hur de då gick in i Guds hus. David tog av skådebröden som bara prästen fick äta av och åt, och han gav åt sina följeslagare. Och här är det fråga om en verklig överträdelse. Och det är en överträdelse inte av ett människobud. Det är inte en överträdelse av någon regel som människor har resonerat sig fram till. Utan här är ju en överträdelse av ceremoniallagen, av Guds lag. Och ändå blev inte David någonstans klandrad, anklagad för överträdelse. Och inte heller prästen som gav honom av skådebröden blev någonstans anklagad för överträdelse. Och Jesus, han anklagade dem inte heller. Och vem är Jesus? Ja, han är ju gudamänniskan. Han är Gud själv. Inte heller han anklagade dem för brott mot Guds egen lag. Varför? Jo, av det enkla faktum att David och hans följeslagare var i nöd. De svalt. De hade inget att äta. Och prästen, han handlade av kärlek och barmhärtighet. Och kärleken, det är ju i verkligheten lagens uppfyllelse. Så av den här händelsen så blir det tydligt och klart att nöden upphäver stadgarna. Kärleken och barmhärtigheten överordnas ceremoniallagens stadgar. Observera, vi talar ju inte här om mänskliga stadgar och regler utan om ceremoniallagen ur Mose bok. Regler som människor har resonerat sig fram till är ju i det här sammanhanget inte ens värda att nämnas. För de faller ju redan från början under kategorin, vilken överskrift inordnar vi alla mänskliga stadgar och regler? Under överskriften fåfäng gudstyrka. För Jesus säger ju, förgäves styrkar det mig, för de läror de förkunnar är människobud. Så fariserna skulle inte vara så snara till att anklaga, särskilt inte om de utgick från sina egna stadgar och regler, människobud. Kärleken och barmhärtigheten mot de hungriga lärjungarna borde ha haft företräde även framför stadgar som Gud stiftat, som Jesus visar med sitt exempel. Och Jesus säger också i det här sammanhanget ur parallellstället ur Matteus 12: om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Men då kanske någon frågar så här, kanske med rätta, men innebär det här då att vi kan överträda Guds lag hur vi vill, om vi bara kan motivera det med kärlek och barmhärtighet? Det är ju ganska populärt idag. Man överträder Guds lag med hänvisning till kärlek och barmhärtighet. Nej, för det här handlar ju inte om en överträdelse av morallagen. Det handlar inte om en överträdelse av den lag som gäller alla människor i alla tider. Det gäller inte en överträdelse av den lag som är skriven i människors hjärtan. Utan här gäller det lagens yttre form, alltså ceremoniallagen. Och ceremoniallagen var endast en bild av vad som skulle komma och hade sin kraft fram till Kristus. Och därför, vad handlar ceremoniallagen om? Och det handlar ju om offer, högtider, om sabbater, det handlar om mat och reningar och så vidare. Och så heter det i Kolosserbrevet: låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Och Jesus säger också i vår text: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Så Jesus, gudamänniskan, han har rätt att upphäva gamla testamentets sabbat. Så i sin yttre form så hade sabbatsbudet sin kraft fram till Kristus. Och här talas det ju inte alls om det som är så modernt idag. Det handlar ju inte alls om någon missriktad, förvänd, perverterad kärlek. Utan det handlar om en rätt kärlek och barmhärtighet mot de nödställda. Och så nästa händelse. Där berättas det om hur Jesus botar en man med en förtvinad hand. Också det inträffar på en sabbat. Jesus hade gått till synagogan som han brukar på sabbaten, och där fanns en man med förtvinad hand. Mannen, där fanns också fariser som noga iakttog honom och vaktade på honom för att se om han skulle bota den här mannen på sabbaten så att de fick något att anklaga honom för. Ja, som sagt, fariserna hade ju Mose lag, och de var så noga, de var så rädda för att göra något fel eller överträda Mose lag, så de hade ordnat ett system av lagar och regler, så följde man bara dem så riskerar man inte att bryta mot något bud. Och de hade resonerat sig fram till den regeln då det gällde sabbatsbudet, att allt som kunde ha gjorts dagen innan, allt som kunde skjutas upp till nästa dag, det var förbjudet på sabbaten. Och Att bota den sjuke, ja, Jesus kunde ju ha gjort det dagen innan. Om man hade varit raskat på lite grann. Han kunde väl ha, det verkar ju inte vara alldeles akut, så han kunde ju ha skjutit upp det till nästa dag. Och eftersom det var så menade de, då var det förbjudet på sabbaten. Men det här resonemanget, då tyckte de att med det här resonemanget, då riskerar man inte att bryta mot sabbatsbudet. Men de kom ju att bryta mot det femte budet. Du ska inte dräpa. Och det här budet, du ska inte dräpa, det innebär ju inte att vi inte, att det är förbjudet att skada någon till hans kropp eller vålla någon lidande, utan det befaller ju oss också att hjälpa vår nästa i all nöd. Och det ska vi göra när vi ser hans nöd. Då ska vi hjälpa. Vad som hör morgondagen till, det vet vi inte. Idag, om vi har tillfälle, ska vi göra gott mot vår nästa. Så Jesus, han kallar fram den sjuke och sen frågar han: är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att släcka liv? Så ni hör att det ges bara två möjligheter när vi ser någon som behöver vår hjälp. Antingen hjälper vi honom, precis som femte budet befaller, och det är ju att göra gott. Eller så låter vi bli att hjälpa honom, tvärt emot femte budet, och det är att göra ont. Att inte hjälpa när vi har tillfälle, det är ju en underlåtenhetssynd. Och vilket var nu tillåtet på sabbaten? Frågan. Men de teg. Då såg Jesus omkring sig med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Två ord, vrede och bedrövad. Och i det här ser vi Guds, Jesus kärlek. Vi ser ju hans kärlek även mot hans motståndare. Han blev vred över synden. Han blev vred över deras onaturliga hårdhet. Men det ledde inte till att han blev bitter och hämndlysten, som vreden lätt gör hos oss syndare. Utan han blev bedrövad. Bedrövad över att de på det här sättet stod emot Guds ord och drog fördärvet över sig själva. Man kan säga att han var vred över synden, men han var bedrövad, han var sorgsen över syndarna. Och till mannen sa han: räck ut din hand. Och då räckte han ut handen och den var nu frisk. Men fariserna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Alltså, vilka är det vi pratar om här? Jo, det var ju de som ansåg sig själv rättfärdiga. De gjorde sånt. Här blir skillnaden uppenbar mellan Jesu och fariseernas sabbatsfirande. Jesu firar sabbat med att hela och bota i enlighet med femte budet. Fariseerna, de gick ut och planerade ett mord tvärt emot femte budet. Så det blir uppenbart vilka som bröt mot Guds bud. Och vad vi ska lära oss av den här händelsen, det är ju att vi ska visa kärlek och barmhärtighet mot alla, och i synnerhet mot dem som behöver vår hjälp och som vi har tillfälle att hjälpa. Så vi ska hjälpa, det ska vi göra varje dag. Så att det är söndag eller sabbat eller högtid eller helg eller något sånt. Helg, nu har jag ledigt. Det gör ju inte att det är förbjudet att visa kärlek och barmhärtighet. Och vi ska visa kärlek och barmhärtighet av tacksamhet mot den store läkaren som har botat oss från vår skada, syndens sjukdom. Jesus har så högt älskat oss, och det gjorde han medan vi var fiender till Gud, att han gav sitt liv för oss. Han har vunnit åt oss en skatt i himlen. Det är vad vi äger. Och det här, det gör oss generösa. Det gör oss att vi kan slösa med kärlek och barmhärtighet, så som han har varit generös mot oss. Och vi förlorar ju aldrig någonting på att hjälpa någon. För vi äger ju allt och det behåller vi. Så det återkommande temat i Markus andra och tredje kapitel, det kan man säga är beskrivningen av evangeliet, men ur två sidor av evangeliet. Och den ena, det är vad Jesus gör. Evangeliet förlåter syndare alla deras synder. Jesus har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Jesus har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Och det är den ena sidan av evangeliet. Den andra sidan av evangeliet är att evangeliet kan inte stå samman med människobud. Men evangeliet kan inte stå samman med en belåten självrättfärdighet. De som dömer, Jesus har inte kommit för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. De som dömer, de dömer utifrån en egna stadgar och regler, och det är ju ett förbjudet dömande. Evangeliet, det är inte ett komplement till en fåfäng gudstyrkan. Förgäves dyrkar du mig, för de läror de förkunnar är människobud. Och evangeliet är inte ett komplement till en sån fåfäng gudstyrkan, lydnad för regler som människor har resonerat sig fram till. Så evangeliet är inte till för att en människa ska lyda sådana regler, inte plocka ax, inte göra det, inte röra vid det, inte göra det och så. Och så sen då, det som fattas i förträffligheten, det överskyler evangeliet. Nej, människobud åstadkommer inget annat än en fåfäng gudstyrka. Guds lag däremot är en hammare som producerar syndare. Så när vi hör Guds lag så säger vi, det är jag som är syndaren. Men evangeliet är till för syndare och förlåter och upprättar syndare. Evangeliet gör oss till nya människor som är ointresserade av mänskliga regler och stadgar, men som gärna vill lyda Guds bud. Amen. Låt oss så be. Vi tackar dig Jesus att du kommit som vår frälsare. Vi är syndare, men du har frälst oss. Lär oss nu respekt för Guds ord så att vi inte lägger något till dig eller drar något därifrån. Lär oss att inte döma andra med oss själva som mall, utan istället visa den kärlek och barmhärtighet som Guds bud befaller. Lär oss att återspegla dig i våra liv, för du har älskat oss och visat oss barmhärtighet. Amen. Ska vi sjunga psalm nummer 99.